Välkommen till Pippi-poddens avsnitt 52. Det här avsnittet spelades till stora delar in söndagen den 26 mars. Vi befann oss då på Östergötlands ornitologiska förenings årsmöte i Linköping. ÖGOF bildades 1973 och firar i år 50-årsjubileum. I Linköping fick vi tillfälle att prata med flera olika östgötaskådare om Östergötlands spännande fåglar. Vi kommer bland annat att få höra om mellanspettar och kanske lite om ringmärkningen på Häradsskär i Sankt Annas skärgård.
Vi befinner oss i Östergötland i Linköping där Östergötlands ornitologiska förening firar 50 år i år. Och Kristoffer, vi brukar ändå börja med vad har de senaste dagarna gett? Är du nöjd med våren så här långt?
Alltså jag tycker det har varit en ganska märklig vår hittills. Den har ju blandat och gett en hel del och nu känns det som att vintern är på väg tillbaka. Vi hade nu faktiskt i början av mars, det var som att Grönland mötte de tillbakaflyttande skärfläckarna. För bara med några dagars mellanrum så hade vi första skärfläckan på Vätterns naturreservat och sen någon dag senare en vitvingad trut stod där tillsammans med skärfläckorna. Så det var lite kontrastrikt kan man säga. Och du fick ju hitta något väldigt kul igår till exempel.
Kontrastrikt verkligen. Jag var på Tröningängar utanför Halmstad igår. Och det var sådär lite taskigt vårväder. Det var sol i och för sig men en liten bitande vind. Och plötsligt så var det ett sådär jättestort uppflåg. Alla fåglar på det här våtmarksområdet var uppe och flög. Och när de sen väl landade igen så tänkte jag att jag skulle gå igenom den där stora måsflocken som var där. För att det kan ju börja bli dags för svartuvad mås nu. Och när jag svepte med tuben där så stod det plötsligt något stort vitt. Där stod en gammal skedstork. Och den kändes väldigt malplacerad i det här vädret. För att vi förknippar ju skedstorkbesök i Sverige med lite senare år. Alltså i maj, början på juni, det är då vi brukar se dem. Här var det bara alltså i mars månad.
Verkligen, och sen flög den här skedstorken senare norrut och sågs i Varberg och Falkenberg. Och jag jobbar ju på Naturum Jätterön och Jätteröns naturreservat. Där har jag alltid hoppats på att skedstork ska börja häcka faktiskt. Så det kan ju bli en av de nästa häckfågelarterna i Sverige.
Ja, vi har ju idag varit ute vid Nybro i Svartomeningen i Roxen. Och där så såg vi ju bland annat en ägretthägen. Och det är ju en av de här sju arterna eller arter och underarter som har etablerat sig i Sverige på senare tid. Förutom ägretthägen så är det ju svartuvad mås som jag nämnde. Det är trädgårdsträdklypare, det är vitfärgig blåhåke, blankkronad kungsfågel, svarthakad buskvätta och toppskarv. Och av de här sju arterna så är det väl kan vi väl räkna in två som häckfåglar här i Östergötland. Ägretthägen har ju häckat i Tåkern de senaste åren. Och att blankkrona kungsfågel finns här, det kan vi nog räkna med. Alltså. Det var väl bara här om året som man hörde mer än ett tiotal blankkronare på Omberg. Men vad tror du blir nästa svenska häckfågel?
Alltså
är det skidsåken som vi var inne på?
Ja, kanske. Eller rent av biätare, att den blir mer och mer av en häckfågel i Sverige. Det var ju faktiskt en häckning av biätare förra året i Sydskåne i Ystad. Så, vem vet. Jag såg att det fanns en gammal observation av en ganska stor flock med biätare utanför Norrköping här 2001 i maj. 16 stycken tror jag, om jag minns rätt. Det är häftigt när de uppträder så där flockvis. Och den hittades väl i samband med att man hade en tofslärka som var till i Norrköping på den tiden, som jag minns det.
Ja, biätare är ju verkligen en kvalificerad gissning får man nog säga. För att bara för kort tid sedan så kom det ut ett nummer utav en tysk fågeltidskrift. Och där beskrev man biätarens situation i Europa. Och biätare började häcka regelbundet i Tyskland 1982. Men ända fram till slutet på 1900-talet så var det bara enstaka häckningar. Men 1998 hände någonting, då var det genast lite fler. Och från 1998 fram till idag så har det tyska biljättarbeståndet ökat från ett tiotal par till 5500. Så många par biljättare finns det i Tyskland. Och de har alltså expanderat väldigt mycket under de senaste 20 åren.
Men jag har fattat det som att det till och med har uppstått konflikter på grund av den här ökningen av biljättare i Tyskland.
Ja, kanske inte så mycket i Tyskland utan mer nere i Spanien. För samtidigt som biljättaren ökar i Centraleuropa så har den minskat i södra Europa. Och en anledning till detta är att biodlarna är inte förtjusta i biljättare. De vill ha skyddsjakt på biljättare helt enkelt. Och nere i Andalusien i södra Spanien där har biljättarna minskat med ungefär 1% per år nu under 2000-talet. En väldigt blygsam minskning från år till år, men sett på 20 år så blir det märkbart.
Men vad är det för miljö en biätare vill ha? Jag tänker Otterby där, Schäferigängarna 2015 var ju några par som häckade i hålor i marken. Och det inmärkte de ju sen också.
Och det verkar vara den vanligaste häckningsmiljön i Tyskland. Alltså torra marker med ängsmarker och mycket blommor, mycket insekter. Och så gräver de sig ner i marken. Det behöver bara vara kanske en halv meter slänt med en brink alltså, så gräver de sig in där. Så ja, vi kan nog se fram emot det. Och en annan art som häckade, eller försökte häcka i Skåne förra året, som också är på expansion, är just styltlöpare. De har häckat i Danmark de senaste åren och det kan ju också vara en ny art för Sverige.
Och sen ska vi inte glömma alla de här vitstjärniga blåhakarna som har börjat komma in mer och mer i Skåne och på västkusten. Kan säkert spilla över hit sen också.
Ja, där verkar det ju vara så att den vitstjärniga blåhaken går bra i Västeuropa. Medan den har snarare minskat i Östeuropa. Går vi några år tillbaka i tiden så fanns det rätt mycket vitstjärnig blåhake i Baltikum som häckade. Men där har de minskat nu. Medan samtidigt så ökar den i Västeuropa. Och då kan man ju undra, vad är skillnaden egentligen?
Nej. Och då kommer man ju osökt in på en annan art som heter mellanspett, som man gärna hade fått tillbaka i Sverige. Ja. Vad tror du om det?
Ja, alltså den mellanspetten har ju gått bra i Tyskland på senare tid. Och också i Baltikum har den ökat. Och man har ju regelbundet nu observationer av mellanspett i södra Jylland, alltså i södra Danmark. Och det är väl möjligt att den kan röra sig norrut. Och det är ju en av de här ändå relativt få arterna som har minskat i Sverige. Och ska vi prata om mellanspett, då måste vi ju prata med Börje Pettersson. Så vi får be Börje Pettersson komma fram här. Och medan Börje kommer så kan vi väl säga att just Linköping var väl en viktig plats för dig när ditt fågelintresse väcktes?
Ja, men absolut. Jag har skådat väldigt mycket vid Svartomynningens naturreservat. Min pappa bodde ju i Skäggetorp och min farfar i Lambohov. Så jag åkte ju dit varannan helg kan man säga. Så mycket av de här betraktelserna, jag vet inte om ni har hört den här podden, men det kan ju vara kopplat till Östergötland. Jag kanske kan ta mod till mig och läsa upp dem lite senare. Men,
ja. men och min koppling till Östergötland, den rörde ganska länge. Jag var 24 år och var på en fågelresa i Gambia. Jag stötte ihop med två östgötar, Pera Nilsson och Jussi Tanesjö. Och redan våren efter det, 1976, så var jag och några skådarkompisar från Halmstad på besök här uppe i Linköping. Och då var vi bland annat i Bjärka-Säby och tittade på mellanspett.
Det var innan jag var född.
Det var innan du var född, alltså.
Jag är bara 23 när jag
Börje, hur kom det sig att du började intressera dig för mellanspett?
Ja, det kan man undra. Jag är ju Linköpingspöjk från början. Och när jag gick på gymnasiet så hade jag börjat skåda fåglar ordentligt. Jag var med i Linköpings fågelklubb och givetvis upplyst av de lärde där, Jan-Åke Holmbring, Arne Orvedius och vad de hette, Lise Wallin. Att det fanns en sällsyntaxpett söder om stan och vi var nere och de visade mig vad de häktade på Bjärka-Säby och sådär. Sen gjorde jag ett specialarbete på gymnasiet, en häckfågeltaxering i Bjärka-Säby där jag hade en mellanspett på rutan häckande. Så att jag skrev ett litet kapitel om den där mellanspetten i det där specialarbetet. Ja. Sen var jag liksom fast på något vis.
Och detta var någonstans på tidigt 1970-tal?
Ja, 71, 72, 73 där, i samband med att föreningen här bildas.
Ja. Och vid den tiden så visste du inte att mellanspetens dagar i Östergötland
var
räknat?
Nej, men det var faktiskt så att det var några forskare som hade börjat intressera sig lite grann för hotade hackspettar. Mm. Och det var Ingmar Allén och hans folk på dåande Skogshögskolan som sen blev lantbruksuniversitet i Uppsala. Så när jag är klar med min militär tjänstgöring, då tar han kontakt med mig, för han visste att jag höll på med, läste biologi och var intresserad av mellanspetten. Så att då sög han in mig i ett projekt som heter Hotade hackspettars ekologi. Och sen blev det inget civil längre.
Men hur många par av mellanspett fanns det då vid den tiden, alltså tidigt 1970-tal?
Ja, när vi började in fågelklubben i Linköping hade vi inventerat dem ett tag. Mm. Så att vi hade väl rätt bra koll på. Det är ju ganska, det är lätt för den är ju så klar ekspecialist, så den kramponering och vet han annanstans än ekmiljöer. Och då skattade vi i stammen att 15-20 par när vi började ungefär. Och det var ungefär vad vi trodde fick plats också.
Mm. Och det var vad som fanns i Sverige också, för ja, det var här, där fanns kvar.
De hade ju försvunnit från Skåne på 50-talet.
Mm. Ja, och sen försvann de alltså 1982, var väl sista observationen?
Sista, ja, det är 41 år sedan nu då. Som sista observationen var, och den var på ett god som heter Sturefors. Mm. Söder om stan. Mm.
Kan vi säga någonting, vet man någonting om varför de försvann?
Ja, grundproblemet är att det är begränsat med ekskogar och ekmiljöer förstås. Men tittar vi på skötområdet här så har det ju inte hänt någonting med ekmiljöerna på över 100 år egentligen. De här stora godsen har ju bevarat sina ekskogar som jaktmarker och parker runt omkring. Så den stora förändringen skedde ju tidigare under sätternas uppodling på 1800-talet i huvudsak.
Kan det ha varit så att beståndet var så litet så
yes,
att olika slumpmässiga faktorer spelade in?
Säkert, men vi vet, det är väldigt svårt att bevisa någonting vetenskapligt i efterhand. Men vad vi kunde se under studien var ju att reproduktionen var väldigt dålig. Det var i stort sett två eller tre par som fick ut unga under hela den här studietiden, medan de andra misslyckades konsekvent. De ruvade och ruvade, men det blev aldrig något, och sen kom plötsligt häckningen avbruten.
Kan det ha varit att den genetiska basen var för liten helt enkelt?
Det är en hypotes, men på den tiden fanns tyvärr inte tekniken som kunde kolla den genetiska variationen. Vi skulle ha haft kvar några fjällar och häckar på den tiden, så hade vi fått svar på frågan. Det lär ju finnas en fråga till det här sällskapet, resten. Det lär ju finnas uppstoppade mellanspettar här i stan. Jag vet att fågelklubben i Linköping hade en som var ifrån den östgötska stammen. Och det är möjligt att det vore en DNA-analys på den. Så är det någon som vet var den finns, så kunde det vara en kul idé.
Så att vi kanske kan få reda på det i efterhand.
Ja, just det. Kan man lösa problemet.
Vad tror du om framtiden? Finns det någon överhuvudtaget någon möjlighet att vi får tillbaka mellanspetten?
De var ju lite svårt att ta sig hit. De var ganska svårspridda fåglar. De är inte som vitryggarna som kommer i svärmar vissa år.
Kommer i vagorösning. Ja. Inga vagorsörer idag.
Nej, inte riktigt på samma sätt. Men man har ju sett faktiskt mellanspetten på Gotland och i relativt sen tid. Så det visar att de kan ju ta sig fram.
Det finns ju lite fynd där i dansk-tyska gränsen hela tiden. Man kan ju tänka sig att de skulle kunna poppa över till Danmark då.
Nej, men det skulle ju vara ett kul experiment om man kunde få hit några stycken faktiskt. Och se hur, ja, klimat pratar vi mycket om, men för mellanspetten håller klimatet på att bli bättre. Mm. Det är ju sydlig art, så det är ju säkert gynnad av de nu mer betydligt mildare vintrarna.
Den har ju tydligen en positiv utveckling i Baltikum bland annat.
Det kan säkert ha med det att göra.
Ja. Ja, tack så mycket, Börje. Ja, mellanspett. Har du sett någon mellanspett i Sverige?
Nej, faktiskt inte. Jag hade väl haft möjlighet att åka till Gotland, men jag håller inte på med sånt. Nej då. Jo, du har berättat att jag åkte till Gotland och tittat på vanliga fåglar.
Ja.
Men du har bara sett den...
Kristoffer har sett många, många fler arter i Sverige än vad jag har gjort. Jag har inte passerat den här 400-gränsen än. Trots att jag har fått många sådana här soffkryss i form av att man har godkänt mandarinämnder och så vidare.
I en svunnen del av livet befann jag mig bland mexitegelhus och regnfärgad asfalt varannan helg. Den rödmålade cykeln tog mig till Roxen och strandängarna vid Svartomynningen. De första skräntärnorna i maj, spelande rödspoar, den första häckningen i Sverige av dammsnäppa och mycket mer satte sin prägel på de första åren med kikare runt halsen. Jag kom hem till honom varannan fredagskväll och fick alltid en kram. I köket göd tonerna av Elvis, Springsteen, Fats Domino och allt mellan A till Ö som en 40-talist kunde tänkas tycka om. Han, min far, rökte 40 cigaretter varje dag och kaffet smörjde halsen oftare än rent vatten. Han drack annat också, men jag minns de bra sidorna. Vi åt pannkakor hos farfar varje söndag som på slentrian. Efteråt andades farsan fram imma på tågrutans utsida och skrev datumet i den när vi skulle ses nästa gång. Farsan gick bort sommaren 2013. Jag har honom att tacka för mitt musikintresse och min nyfikenhet. Vi satt på ett lunchak här i stan för en tid sedan och hörde Jambalaya med Fats Domino. Musiken spolade tiden tillbaka 30 år. Vi var i köket hemma hos farsan och sjöng med i den så gott vi kunde. Det var sommar. Tornseglarna skrek på himlavalvet. Folk grillade, grälade, skrattade och drack öl och rosévin. Jag tror att han hade velat vara någon annan, någon annanstans, i en annan tid, i ett annat liv. Han kände sig nog aldrig riktigt hemma i den här världen. Men han var min far. För en stund försvann jag in i mig själv medan minnena sköljde över mig. Sedan tog jag en klunk av kaffet och skrattade gott åt något som mitt sällskap sa, utan att egentligen riktigt ha lyssnat. Det är jag nog inte ensam om. Det var gröna färger och halvklart i slutet av maj 2022. Vi var på väg söderut. Östergötlands första fynd av sydnäktergal satt och sjöng vid en busshållplats i Skäggetorp, Linköping. Ett område där jag tillbringade stora delar av min uppväxt. Det var så nära, så jag kunde inte låta bli att gå till huset på Fodegatan där farsan bodde en gång i tiden, när han var i livet. Det var minst 22 år sedan jag senast var där. Stod nedanför balkongen, gick till huvudentrén runt huset. Balkongdörren öppnades. Och under bråkdelen av en sekund hann jag tänka att det var farsan som skulle ut för att röka en cigg och ta en kopp kaffe i solskenet. Det var som att jag kom tillbaka till en kuliss från ett tidigare liv, där skådespelarna sedan länge hade lämnat scenen. Den där vemodskänslan som innehöll en smula av hopplöshet kändes inom mig. Gick därifrån och åkte till Ikea där vi åt köttbullar med potatis. Sedan var allt precis som vanligt igen. Eller var det?
Men vi tänkte prata om en annan sån här Östgöta specialitet. För den var ju länge en Östgöta specialitet. Och nu tänkte jag att vi skulle be Gebbe komma fram. Gebbe Björkman. Som var en av dem som var tidigt igång när det gällde Tåkan och Tåkans fältstation. Eller Tåkans fågelstation hette det från början, va?
Ja, ja. Vi döpte om det ganska snabbt till fältstation.
Ja. Och vi har ju pratat om arter som kan komma att etablera sig i Sverige. Mm. Och en art som är en relativt sentida invandrare är ju skäggmesen. Ja. Och skäggmesen den kom ju till Sverige på 1960-talet vet jag. Och det dröjde inte länge innan den etablerade sig här i Tåken.
Nej, den kom 65 var första fyndet i Sverige, i Hammarsjön i Skåne. Och det konstaterades också att de häckade men misslyckades med häckningen. Sen hände det inte så mycket mer. Man såg några i Blekinge och några vid Halmstad, men det hände ingenting. Men vi vid Tåken, vi gick och längtade efter att skäggmesarna skulle hitta till oss.
Vi längtade efter ett pling i det
vassen. Ja, pling pling eller bing bing. Vi gick och tänkte hur det skulle låta. Det var en härlig tid att gå och längta efter det där. Men vi visste ju att vi har småländska höglandet mellan oss och Skåne där de hade upptäckts. Hur skulle de kunna nå till Tåken?
Var ni nere och hämtade några?
Nej, det var vi inte. Men 1972 på sommaren där jag bodde ute vid tegelhuset vid Kylberg, då kom det in en botanist som heter Lars-Åke Gustafsson. Han lever inte längre tyvärr, han var en fantastisk botaniker. Han och sen en kille som heter John-Olof Wilbeck, de skulle ut och inventera växter i en kanal. Och så kom de tillbaka till mig och sa: Gebbe, jag tror att vi har sett skäggmesar. Och det var en fantastisk upplevelse. Det var skäggmesar, men de hade ju, vi hade dålig koll på skäggmesar. Det här var ungfåglar de hade sett och de ser ju ganska annorlunda ut. Så att så var det. Ja. Men jag skulle nästan vilja knyta tillbaka lite till början.
För ja.
Alltså det är ju verkligen en motsatt fågel mot mellanspetten.
Ja.
Så alltså den här genbasen som mellanspetten hade som gjorde att den inte klarade, tänkte skäggmesarna då. De kom alltså, vi kan tänka oss att någon gång 1970 eller någonting så kom det en flock, kanske 10 skäggmesar till Tåken. Alla skäggmesar vi har i Sverige idag härstammar från de 10 fåglarna.
Så det är
i stort sett alltså.
Det är inte heller någon särskilt stor genetisk.
Nej, men den är ju otroligt smal. Och det skulle vara intressant, jag tänker Gersha och Adam jobbar ju mycket med skäggmesar i Tåken idag. Jag har kvar fjädrar ifrån de här första fåglarna, ja. Första åren. Så där kan vi faktiskt jämföra DNA-materialet och se vad som har hänt. För att det måste vara unikt att en fågel kan reproducera sig så snabbt och bygga upp en sån stam. Så att 1973 så uppskattar vi kanske att det fanns 25 par i Tåken. Kom vi fram till 1975-76 så kanske det fanns 5-8 000 par. Med alltså en otrolig ökning.
En enorm utveckling alltså.
Alltså nästan exponentiell ökning. Mm.
Och du höll på att studera de här skäggmesarna.
Ja, jag lade ner mycket tid. Jag blev nästan en skäggmesskägg faktiskt.
Ja.
Jag började lägga sådana här riktiga mustaschpolisonger.
Ja, sådana här Stalin-mustascher.
Jajamän.
Ja. Ja, men det har du inte nu längre.
Nej, det är så grått.
Det är så grått. Ja. Ja. Men de här skäggmesarna, när de var så många, det blev liksom en karaktärsfågel i Tåken, va?
Ja, det blev det verkligen. Och det är det fortfarande. Men de har ju problemet för skäggmesar är ju svåra vintrar.
Mm.
Så att ett par vintrar, en gång 1978 och sen 1980, det tror jag, och sen senare också, så har de i stort sett nästan varit på gränsen att dö bort igen. Men de har lyckats klara sig.
Ja, jag träffade en kille för ett tag sedan, han sa att om det blir 14 minusgrader, då verkar det som att skäggmesarna vid Tofta Kyle stryker med. Men har du någon sån statistik att kyla gör att skäggmesar stryker med eller flyttar iväg eller något liknande?
Som med allt i naturen så är det ju födan som är avgörande. Det är inte kylan i sig. Alltså. Jag tror de klarar kylan, men de måste hitta mat. Och om vi tänker oss att skäggmesarna, åtminstone så tror man att de lever till 100% på vassfrö vintertid. Vilket jag är lite tveksam till ändå, för att det är nästan omöjligt att de klarar det. Ett vassfrö väger ungefär 0,15 milligram.
De måste äta många
vassfrö. Man brukar säga att en fågel som skäggmes, ja, mellan 14-15 gram så är, de måste ju äta kanske en tredjedel av sin vikt en kall vinterdag för att klara sig. Och det blir nästan omöjligt alltså.
För de måste många hundra vassfrön.
Ja, det är tusentals alltså. Ja. Mm. Måste äta flera tusen vassfrö. Och jag har studerat skäggmesan, när de käkar så är det ungefär varannan, var tredje sekund så plockar de i sig ett frö. Och det är deras näbb är specialgjort för det, för de har en liten kink i övernäbben. Där de sätter vassfröet och klämmer till, och sen det går så snabbt va. Men de måste ju äta precis hela tiden. Och är det då riktigt mycket snö till exempel i vassen, eller isbildning eller rimfrost och sånt där, så får de jätteproblem.
Ja, för samma person sa att de kan liksom gå ner och sova under snön, under vassen på något sätt. Kan det stämma? Om det är kallt?
Det har jag aldrig sett, men däremot har jag upplevt att de... Man brukar säga att det är ett tropiskt fenomen. Tropiska fåglar här, de sitter ofta precis som skäggmesar också gör, tätt packade på rad så här. Och sen så hoppar de in, den som sitter ytterst, de får hoppa in och tränga ner sig i mitten, och så blir det en sån här rörelse.
Inga lugna nätter hos skäggmesar?
Nej, inte om det är riktigt kallt. Mm. Men de samlas i stora sovsällskap. Där de liksom sitter tätt packade för att kunna klara en kall vinter.
De här ungarna som föds under en säsong, kan de också häcka själva sen framgångsrikt, eller är det mest bara en myt till en skäggmes?
Ja, alltså att skäggmesen kan, precis som smågnagare, kan fortplantas även under sitt första levnadsår.
Ja, alltså jag tror att jag har lanserat det där en gång och jag har fått lite kritik för det, för det finns inga bevis för det. Men det finns indicier, men det är ingen myt. Därför att skäggmesen är ju unik på det sättet att de parar ihop sig redan som ungfåglar. Så redan när de har genomfört sin ruggning, avslutad i slutet på juli eller till och med tidigare om det är första kull, så är de hopparade och adulta. Och det är mycket troligare att det är de årsunga skäggmesarna som redan är adulta och hopparade och har lärt sig beteenden i flocken. För de häckar och lever i små flockar, i stora familjer, kan man säga. Då är det troligare att det är de som häckar i sena kullar som läggs till och med in i september månad, än att det skulle vara gamla fåglar som gör det. För då hinner inte de med sin ruggning, det skulle vara rena självmordet för dem. Mm. Och så finns det också bevis för att unga skäggmesar kan lägga ägg och häcka i fångenskap.
Under sitt första levnadsår.
Jajamän.
Ja. Tack så mycket, Gebe. Det var mycket nyheter om skäggmesarna här. Och jag tänkte att vi ska stanna kvar i tåken. Så nu så ska vi be Sofie Hellman komma fram. Sofie är ju tidigare ordförande i Östergötlands ornitologiska förening. Och du har varit och är verksam i tåkens fältstation.
Ja, precis. Jag har varit verksam i fältstationen i kanske 4-5 år. Ja. Och sen jobbar jag ju också på naturupptåken.
Ja, och du har varit mycket inblandad i ringmärkningen vid fältstationen, har jag förstått.
Ja, precis.
Ja. Och där finns ju en mycket spännande sak nu. Nu är ju inte skäggmesen en mes, men nu tänkte jag att vi ska ta steget till en verklig mes. En blå mes. Och vad är det som är så speciellt med blåmesarna vid Tåkern?
Ja, men där har Adam Wägner, som också är ringmärkare vid Tåkerns fältstation, ett projekt igång just nu där han ringmärker fåglar vid fågelbordet vid Naturumtåken. Och han har ringmärkt dem i 3-4 vintrar nu då, och kommer efter den här säsongen att börja analysera datat. Men redan nu har jag fått fram lite spännande fakta om blåmesarna som besöker den här matningen. Och det är att det kanske är betydligt fler blåmesar som besöker matningar än vad man tror.
Ja, har man en fågelmatning och har kanske besökt av en 4-5 blåmesar, regelbundet så tänker man ju lätt att det är samma. Det är mina blåmesar som kommer varje dag.
Precis.
Men så är det inte.
Nej, det är ungefär så många, eller kanske lite fler, som han ringmärker per gång. Som han, han brukar vara ute ungefär varje helg faktiskt. Men när man ser då att det är oftast att man behöver sätta på nya ringar, alltså det är nya individer. Så att han har sagt att på
de har inte pillat av sig ringarna.
Nej, precis. Utan på en säsong har han sett över 100 blåmesar vid samma matning.
Så de blåmesarna stryker omkring. Vi kanske ska ta upp det här gamla begreppet strykfågel. Jag kommer ihåg när jag var liten och fick en kortlek med fåglar. Så var det en grupp som hette stann- och strykfåglar. Och då tänkte jag, strykfåglar, får de stryk regelbundet eller? Men det menades att de strök omkring. Och det är tydligen det blåmesarna gör.
Ja, precis. Och det är ganska spännande. För jag tror många av oss känner att det är liksom mina blåmesar som besöker matningen. Och jag måste ta hand om just dem. Men så är det kanske inte då.
Nej. Och om vi lämnar blåmesarna nu. En annan fråga som man förknippar med tåken och invandring i Sverige är ju vassångare.
Ja,
är det liksom en tåkenfågel nu?
Ja, men det måste man väl säga. Jag har varit vid tåken sedan typ 2015-16. Och då var det ju väldigt svårt att se vassångare. Jag kommer ihåg att jag fick kämpa och man fick tips att du måste ut och paddla i sjön för att få syn på den eller höra den. Men de senaste åren har vi ju kunnat höra den ifrån ringmärkningsplatserna och fågeltornen runt tåken. Och min kompis Anna här, hon berättade också att när hon satt och ringmärkte i vassen en morgon så såg hon ett gäng unga vassångare från en kull då. Och de satt och smygövade lite på sin sång tillsammans. Ja, så det är ju en häftig upplevelse.
Så det lät som många ringklockor ute i vassen då.
Ja, alltså. Precis.
Ja, men det blir härligt. Ja, men tack så mycket Sofie. Vi ska hålla oss kvar vid tåkenfolk, men kanske ta lite steg ut i skärgården. Nu tittar jag här var Lars Kiselius sitter någonstans. Där kommer Lars Kiselius, eller Gersha, är det rätt uttal? Det är svårt för en halmstadbo att säga. Ja,
men på halländska blir det ju rätt.
Ja. Vad är det på östgötska?
Ja, det är nog Gersha tror jag. Jaha. Lite bredare här.
Ja, Gersha. Ja,
jag tror det är smålänningar som har hittat på det. Det är Växjöbor.
Ja. Ja, och på tal om sånt så finns det ju en fågel i Sverige, vid tåken bland annat, som jag som halmstadbo överhuvudtaget inte kan säga namnet på. Jag brukar använda det vetenskapliga namnet som är Spatula quercuedula. Ja. Vad heter den?
Är det skedan?
Nej, men den andra.
Ja, orta,
ja. Ja, precis. Men, ja.
Säg det då.
Ska jag säga åta?
Ja.
Det är ju som den här snygga tröjan som Kristoffer har. Som halmstadbo så kan man ju inte säga t-shirt. Det går ju inte. Det låter ju hur löjligt som helst. Så vi kallar det för en kortärmad sportskjorta. Så, men ja, Gersha, även om du nu har varit väldigt mycket aktiv i tåken så tänkte vi att vi skulle prata lite skärgård med dig.
Ja.
För det är ju någonting som du har sysslat mycket med också. Och hur står det till för skärgårdsfåglarna i Östergötland?
Ja, men skärgården och kustmiljön är väl lite upp- och nedvända världen har det ju blivit på bara 20-30 år här. Så det har hänt mycket med fåglarna där ute.
Men vad menar du med det?
Jag menar med att balansen i havet är ju väldigt annorlunda nu. Och det är mer små fiskar och för lite eller väldigt få stora rovfiskar. Det är ju en sån här förändring eller en obalans. Och det speglar av sig i fåglarna. Då, som
på vilket sätt då?
Ja, då de som äter de små fiskarna eller medelstora fiskarna, de har ju blivit vanligare, de fåglarna då. Så då har vi fisk och silvertärna, kanske fördubblat sig minst. Sen har vi ju då tordmulen, går det bra för i Östergötlands skärgård. Som också en fiskätare då. Sen har vi då storskrak och storskarv.
Ja.
Som är de vanliga och de här går det bra för då.
Ja.
Så finns det lika tydligt då ett förlorad gäng.
Ja, och vilka är det?
Ja, då är det trutarna man kommer att tänka på då. Gråtrut, havstrut och inte minst siltrut som är stort sett borta från vår skärgård. Och där är det tydliga minskningar. Gråtruten är väl bara en tredjedel kvar av vad det var för 25 år sedan när jag fick göra det här första gången. Jag får ju ha det här Hobbit som Jobby, som min gamla chef sa.
Hobbit som Jobby?
Ja, eller Jobbit som Hobby eller något sånt
där. Den där utvecklingen för trutarna, den har vi ju faktiskt på västkusten också. Möjligtvis med undantag av siltrutor, för det går ganska bra för siltrutor på västkusten. Men gråtruten går ju tillbaka kraftigt.
Våran heter ju Östersjösiltrut numera. Den har väl en annan övervintrings- och flyttstrategi som kan spela roll. Och annars är ju vår Östersjösiltrut väldigt specialiserad på fiskgränsfödan. Och vi har ju, om vi inte har några trutar kvar eller ejdrar kvar, så har vi inga yrkesfiskare kvar heller i skärgården, för det finns inga stora fiskare att fånga, kortfattat.
Hur går det för ejdern i Östersjön?
Ja, den tänkte jag komma till, och det är väl det värsta av allt. Och då är det inte bara värsta av allt av alla kustfåglar, utan frågan är om det inte är den kraftigaste minskningen av något i alla fall.
Men den äter väl inte fisk? Den äter framförallt inte några stora fiskar?
Då har vi väl att det är ytterligare fel i systemet då, för den är ju en blåmusselätare. Och när man tittar ner i vattnet där, så är det ju ingen brist på blåmusslor direkt. Så att den har ju gott om musslor. Men de kanske, alltså då, forskningen idag står väl och funderar mycket på vad är det för fel då. Men är det att musslorna är magrare, är väl en teori. Och en annan är ju att de har B-vitaminbrist i systemet. Det kan gälla gråtruten också, det här tianinfrågan. Och sen har vi lite grann min teori också, som, eller min och min, men är ytterligare en sån här systemfaktor. Om vi har väldigt mycket småfisk. Det var en fiskekonsulent en gång i södra Sverige som kallas storspik, som då inte en stor fisk utan en liten fisk trots namnet. Den lilla onödiga fisken som man kallar den. Den har ju inte expanderat utan exploderat. Det är en liten fisk så här, och den kan finnas då kanske 100-200 per kvadratmeter i vattnet, eller nere i botten. Och i min värld så är som de äter ju småkrypen. Och när ejderungarna är så där stora och hoppar i vattnet, då tänker jag att de går inte ner och kalasar på centimeter stora musslor.
Jag får säga till våra lyssnare sen som inte har möjlighet att vara med här. Ja. När du säger så här stora så är det 7-8 centimeter.
Ja, som halva micken är ungefär. Ja. Och då tänker jag att om det är bottenfauna och solplankton, de här ska, de unga ejderna, de små ejderungarna ska leva på första veckorna. Och det, jag tror det är då som det här bortfallet sker hos ejder. Bland annat. Men, så bottenfaunan också, då, förutom musklerna då, hos ejder.
Är en fågel som vi på västkusten gärna vill se lite mer av, den är inte alls vanlig hos oss, men som finns här som häckfågel, det är skräntärna. Hur går det med skräntärnorna i Östergötland?
Ja, den går lite upp och ner, och den är lite drabbad eller beroende av predationen i första hand.
Men om trutarna har minskat så ska det väl vara mindre predation också, eller?
Ja, men det, då är det andra gynnare då. Mink är ju den klassiska då, men sen är det en annan skyddsvärd fågelart som heter havsörn, som jag har en framgångssaga då, men som då har visat sig vara rätt svår på skräntärnan i kolonierna då. Och sen skräntärnan, den föddes ju inte riktigt lika utan som de här andra fiskätarna, kanske går längre in. Många skräntärnor har visat sig med de här sändarna nu, att de flyger ända in till tåken över dagen.
De gillar inte fisk som smakar salt alltså.
Nej, jag tror de är lite så här, söta fiskar. Själv gillar ju saltfiskar då. Men jag köper ju några paket söta geléfiskar ibland. Men jag är nog lite tvärtom mot skräntarna.
Men nu får vi säga som spanarna i radio brukar göra. Hur ser framtiden ut?
Ja, föränderlig säger ju SMHI. Och det gäller väl även havet, tror jag. Och förhoppningsvis kan väl vi kanske EUs gemensamma fiskeripolitik är ju en trög historia i för sig. Den är inte så förändrad kanske. Men kan vi få tillbaka sill och strömming och stortorsk igen och få lite ordning på kustekosystemen, så kanske det kan svänga till det bättre. Men ja, det här är egentligen tröga system, och sen har vi klimatförändringarna på det.
Det ser inte ut som att du ser framtiden an med tillförsikt.
Ja, det ska man göra. Det är ju spännande att se vad som händer med den och man är nyfiken också.
Ja, tack så mycket Gersha. Jag vet inte om jag har lärt mig säga det.
Ja, det gick bra. Men,
vi stannar kvar ute i skärgården, men nu så ska det handla om lite annan verksamhet. Och nu ska vi be Kjell Karlsson komma fram. För att, och nu får Kristoffer, som är mer van ringmärkare än vad jag är, ta över. För nu ska det handla om häradsskäl, tänkte jag.
Ja, välkommen till Pippi-podden, Kjell Karlsson. Vice ordförande i BirdLife Sverige, om jag minns rätt.
Det stämmer bra det.
Ja, häradsskäl verkar ju vara ett oerhört spännande ställe att ringmärka fåglar på hösten. Jag har längtat efter att åka dit flera gånger, men det är många som bokar in sig på veckorna flera år i förväg, känns det som. Vad går det här projektet ut på häradsskäl?
Ja, men dels är det ju klassisk fågelforskning helt enkelt, att undersöka hur det går för, alltså hur sträcket i Östgöta skärgården ser ut. Vilka arter som flyttar och hur många är de och vart tar de vägen? Klassisk ringmärkning som längs hela Östersjökusten och för den delen Grötvik eller någonting på västkusten också. Men sen har det ju också hela tiden varit ett viktigt projekt för just Östergötlands ornitologiska förening som liksom lite samlingsprojekt så här, någonting som väver ihop oss, binder ihop oss och får oss att träffa nya skådare. Och när man bor tillsammans där ute så blir det ju lite annorlunda och lite närmare än om man bara ses vissa av dem eller något liknande.
Det kan jag tänka mig. Alltså jag läser ju era dagböcker från Häradsskär på hösten och de är ju de mest detaljerade dagböckerna jag läst. Kanske att de möjligen slås av Lidingens fågelstation ibland, men det är väldigt kul. Det verkar ju vara trevligt även om man inte får så mycket fåglar där ute också.
De här dagböckerna är alltid väldigt seriösa. Nej, det varierar väldigt lite. Men det är en kul stund på kvällen att sitta och spåna någonting detta.
Verkligen. Har ni fått några svar genom att hålla på och ringmärka på Häradsskär att forskningen har hjälpts framåt på något sätt?
Sträckfågelräkningarna som gör har ju visat det här som Gersha pratar om med ejderna oerhört tydligt. Alltså en fenomenal skillnad sedan vi började då runt millennieskiftet. Alltså det är en 10-potens nästan i sträcksiffrorna. Våra ringmärkningssiffror är ju ganska sparsmakade om man jämför med Otomby eller Fjäderägg eller något liknande. Så det blir som en liten del av hela östkustsidan där. Men man får ju återfynd och fåglar som rör sig västerifrån mot Ryssland och från Baltikum, Ryssland och västerut och så där. Så att, ja, vi spidrar.
I Grötvik i Halmstad så har ju diverse projektarter med ringmärke, trätutverka och järnsparr till exempel, där vi spelar playback för att fånga så många som möjligt. Är det någonting som man gör på häradsskär eller är det bara standardiserad märkning utan uppspel av fågelarter?
Grunden är absolut standardisering. Sen har vi ju gått med som i princip alla andra i Ottenbys Taiga-sånger-projekt. Så då har vi några specialnät där vi spelar Taiga-sånger nu de senaste åren då. Men i princip kan man säga att sen vi började med det så har vi inte fångat några Taiga-sånger. Innan vi började spela så tog vi ganska många. Men...
det var lite samma för oss faktiskt i Halmstad. Vi har ju fått spela upp också, men nu när vi väl satsat hårt på det så har vi inte fångat lika många längre. Ja, men jag hade gärna åkt ut till Häradsskär någon gång och till er lyssnare som inte känner till det så finns ju Sveriges två enda fynd av starrsångare gjorda på Häradsskär. Och det är knappt man vågar fråga, men var du med vid något av tillfällena?
Ja, det var jag. Det är skillnad från dig då. Så drar ju jag ibland. Så jag drog på den första starrsången 2010 och sen var jag då faktiskt med och fångade den andra 2015.
Ja, för att det är ju inte kanske det första stället man tänker att man ska hitta en starrsångare på just Häradsskären och med massa täta buskage och stenar ungefär. Men det är spännande vad som kan ske ut i fågelvärlden. Men nu har ni alltså det här projektet under ett par år till färdigfinansierat. Och du har redan bokat in dig på första höstveckan, eller?
Sista höstveckan.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och du är hemskt välkommen. Vi ska nog få plats.
Kul att höra. Det är inte alls omöjligt.
Jag måste fråga dig också, Kjell. Har Häradsskär-projektet motsvarat era förväntningar?
Ja, det ska ju inte jag svara på ensam. De flesta här inne har ju varit med på ett eller annat sätt. Och I min världsbild, ja, det tycker
jag. Nu tänker jag inte på det sociala, utan jag tänker på när det gäller fåglarna.
Både och.
Nej, nu gäller det fåglarna.
Det sociala, definitivt. Fåglarna, det varierar ju väldigt mycket. Om man inser det här att liksom, ja, men väderläget och vindar och sånt där, det påverkar ju oerhört mycket. Så vi har ju allt, och det gäller ju de flesta av den här typen av stationer. Vi har ju allt från dagar med 2 återfynd slut. Alltså 2 redan fåglar som är kontrollerade, som redan är märkta och ingen nymärkning. Upp till 500-600 nymärkningar om man är helt nedhusad med arbetet. Så det är enorma skillnader, och det får man leva med. Men sammantaget slår man ut det. Nu har vi hållit på i nästan 20 år, så att visst ger det data och visst ger det information.
Jag tänker på när vi ringmärker i Grötvik utanför Halmstad, så ska vi ha ostvindar. För då koncentreras fågelflyttningen söderut längs med västkusten. Och vi var med Pippipodden på Nidingen i somras och råkade pricka in sommarens vackraste vecka. Spegelblankt hav i en vecka. Vi såg många, många fler tumlare än vad vi såg fåglar.
Oh.
Men det var ju just det här med att de enda fåglarna som han fastnade i nätet var de som redan var inmärkta någon dag tidigare.
Ja, men så är det stabilt högtryck. Ja. Och fint väder, det är fult väder.
Vad ska det vara för väder på Häradsskär?
Det ska vara rörigt väder. Gärna ostvindar, men inte minst fram och tillbaka. Alltså lite skurar, lite växlande vindar. Får inte blåsa för mycket, för då står ju näten som strutar. Ni vet ju, då får man ingenting om den anledningen. Man kan kanske inte ens ha dem öppna. Men lite rörigt, men inte allt för blåsigt väder.
Mm. Ja, tack så mycket Kjell.
Tack.
Nu ska vi försöka knyta ihop säcken här lite grann.
Ja.
Vad ser du fram emot nu? Nu har vi, enligt väderprognosen, så har vi en vecka då vintern ska komma tillbaka på allvar med minusgrader och kanske isläggning på våtmarker och annat. Det ser inte bra ut.
Nej, men jag tror på en fin aprilmånad och en episk majmånad med mycket sträckande fåglar. Man har ju alltid någonting att se fram emot, som en del av saker man har ju varit med om innan, och helt nya saker som kommer. Det kommer ju en massa sjöorrar som kommer sträcka längs kusten nu, och tärnor och lommar och labbar och annat, så det är bara att vänta.
Ja, även en sån här kall vecka som vi nu har framför oss kan ju innebära lite roliga saker. Vi hörde ju tidigare under årsmötet här att det pågår en fågelbordstävling. Och när vi var ute vid Nybro vid Svartomynningen tidigare idag, så hade vi ju sävsparvar som hoppade runt benen på oss i stort sett. Och det är ju till exempel en fågel som kan dyka upp vid fågelmatningar. Och i Danmark har de ju en svart strut i ansparv i den fågelmatning nu. Så att även skrätväder kan vara någonting.
Ja, alltså bara idag så kom det ju in flera brandkronade kungsfåglar i Halland, och bland annat som var inmärkta i Danmark, kunde man konstatera. Så det verkar ju vara ett rejält inflöde, och det är ju en fågelart som har häckat i Halland med stor framgång sedan 2015 ungefär, och vi har ju våra svarthakade buskskvätter med, som man hoppas ska spilla över mer österut också.
Mm. Och toppskarvarna som häckar lite här och var nu, det är ju en art som vi kanske inte alls väntar oss egentligen. Men 2004 så fick vi den första häckningen av toppskarv i Sverige, i Bohuslän. Och numera så har vi långt över 1000 par toppskarv som häckar i Bohuslän. Kanske något 100-tal i Halland och något 10-tal i Skåne, alltså söder om Hallands väder. Och i det sammanhanget så kan jag ju säga att vi har en väldigt, väldigt rolig upptäckt i Halland nu de 2 senaste åren. Och det är att i skarvkolonier på 2 ställen, dels Hallands Vattskär utanför Onsalahallen, och dels en ö som ligger utanför Varberg, där har det etablerat sig sillgrisslor. Vi har ett par 100 par sillgrisslor som häckar i Halland nu. Och det var helt oväntat, för sillgrisslar fanns ju inte som häckfågel på västkusten tidigare.
Ja, det kom ju in väldigt många nya arter på västkusten som började häcka, men ja, fältfuglärkan är dessvärre förlorad sedan mer än 10 år tillbaka nu. Så vi hoppas ju att den ska kunna komma tillbaka igen, men det känns inte så.
Ja, med det så tackar vi publiken här vid Östergötlands ornitologiska förenings 50:e årsmöte.
Redigering av Frida Nettelblatt, Pippi Fiskepodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet.